men efter veckles tevens mer reservert, det var tydelig at han hadde til hensikt å holde tilbake bevismateriale for Lorentzen og den gruppen han ledet. Dessuten var det lett og så godig med å knyte kontakter i det vitenskapelige miljøet, slik at de ikke lenger var avhengig av proskontaktnett. Lorentzen hadde i mellomtiden nevnt Meyer-saken for andre ufologer med europeiske forbindelser. En av de insisterte på at saken var en stor bløff og at amerikanerne forlot Schweiz, Lomeyer og Folktene på gården av hvor lette de var. Lorentzen hadde også hørt at flere vitner ikke gikk god for Meyers historier. Jeg tror at mannen brukte modeller og makulerte om bildene som ikke ble gode nok, sa Lorentzen senere. Interskipfolket hadde heller ikke undersøkt hvilke muligheter Meyer hadde til selv å fremkalle film og kopiere bilder. Det ville ha vært noe av det første jeg sjekket. Lorentzen sa at så vidt han visste, var ikke de merkelige fotografiene undersøkt vitenskapelig. Nesten et år etter at etterforskningen begynte, hadde Anders og Lorentzen et alvorlig sammenstøt. Lorentzen baustekke utgiftene til en europare i seforen av promederbe i denne, fortalt elders. På det tidspunktet brukte vi av våre egne penger, penger vi hadde kjent på arbeidet i Intercep. Vendele brukte av sin pensjon i Fira Air Force. Vi reste alltid på billigste måte. Dessverre måtte vi fortelle på at vi ikke hadde midler å avse. Prosvarte at de ville ha alt bevismaterialet overlevert til seg. Men vi trengte ikke hjelp på slike betingelser, og da vi avslo, ble profoltene forbannet. Etter hvert ble vi enige om ikke å diskutere Meyer-saken med folk utenfor gruppen. Var det noen som presset på for å få opplysning her, skulle vi gi unnvikende svar. Ga de seg ikke, var vår holdning at da var det tros alt bedrå leder om på villsporen at vi skulle ha dem hengende til oss. Det var kanskje ikke den smarteste taktikken, men vi var grundiglige av at folk blandet seg opp i våre saker. Vi hadde allerede etablert kontakt med en del statstøttede laboratorier og trengte etter hvert ikke andres hjelp for å få tilgang til det vitenskapelige miljøet. For 1978 ble elektronisk billederproduksjon kun brukt til å hente frem data fra bilder som var garantert ekte, for eksempel satellittbilder fra Mars eller fra månen. Når det gjaldt Meyers bilder, skulle en prøve å bruke elektroniken til å avsløre mulige forfalskninger. De lett også kontaktet en UFO-gruppe i Phoenix, Ground Saucer Watch, som hevdet å ha utviklet en pålitelig databasert metode for å teste äktheten av UFO-fotografier. Siden 1974 hadde de mottatt 400 fotografier fra hele verden, undersøkt dem ved hjelp av denne nye tekniken, og konkludert med at langt de fleste bildene var forfalskninger. Noen få, under 5%, hadde de vurdert som äkta. De lett og så var på det tidspunktet ikke klare over at en vesttysker som var tilknyttet en UFO-gruppe, Tor i forveien hadde sent til Meyer fotografier til GSW. Etter å ha analysert bildene hadde GSW uttalt, alle bildene er forfalskninger og er ikke å betrakte som bevis for at og kjente, flyvende fartøyer er et faktisk fenomen. Det var ingen ende på hvilke teknikker den svetsiske bonden skulle ha brukt til å forfalske bildene ifølge GSW, opphente modeller, dobbelt eksponering og inkopiering. Den vesttyske UFO-gruppen hadde avsluttet sin etterforskning av Meyer-saken kort tid etter at resultaten fra GSW lå på bordet. Senere hadde Ground Saucer Watch mottatt et fotografi av et skiveformet objekt fra en man i Calgary, Canada. GSW analyserer bildet og fant at det var äkta. Resultatet av undersökelsen blev slått stort upp i avisene. En stund senare sände den samme mannen ett annat bild av samma objekt och ifrå samma filmrull till GSW gäng med Loman. GSW konkluderade med att det fotot var det grövaste försök på förfalskning de någonsin hade sett. Efter att denna kämpetabben blev känd i UFO-forskningsmiljöet, var det ikke lenge noen som hadde tillit til organisasjonen. Dilett och Sofik i forbindelse med sina undersökelser vid ATGSWXL utfört en av de påståtte databasetesterna. Organisationen sent allbildene som kom in till ett firma i Kalifornien, hur fototeknikerna först tog ett nytt upptag av bildet med ett billig videokamera. Därefter blev motivet belagt med kraftiga farger med hjälp av en enkel computerteknik. Det bildet blev nästa omgång hämtet främme för dataskärmen och sen tillbaka till GSW som studerade det med det blotta öet. Efter att ha genomgått denna process sen var informationen i originalfotoet hemlig reducerad. Ingen av oss fästet särlig lit till denna tekniken, framhöll Tom Vel. Den var rätt och slätt fodålig, det var f.tx. Med ligatigs folka ivrigt studerte en fläck som kunde stamme FRA en skit i en kameralinse. Vidare var det med ligatig allreflexvinklers kapte förvirrande överflatta reflexer FRA fotografiets blanka överflatta. Jag kastet bort en massa tid på formålslösa diskussioner med GSW och fantraskt ut ATDIK var stort och hände på ett samarbete med den organisationen. Tom Vel bestämte sig istället för att kontakta doktor Robert Nathan vid NASAs Jet Propulsion Laboratory, JPL, i Pasadena, som hade utvecklat den digitaliserade bildöverproduktionstekniken på 60-talet och hade perfektionerat tekniken i nästan 20 år. Själv om det fanns andra statsstödda laboratorier där det arbetet kompetenta vetenskapsfolk som behärskat tekniken och som hade tillsvarande utstyr, var JPL ansett för att vara det bästa på området. Efter att ha blivit kontaktet en räcka gånger av Dilett och såg Stevens, sa doktor Nathan seg omsider villig till att ta en titt på bilderna. Han ville däremot icke förplikta seg till att undersöka fotografierna. Ene och galine ford i denna processen var för kostbar och tidkrävande. För han gick med på okicke på bilderna, gjorde han det klart för Stevens och Dilett och så att han ville göra det som privatperson, och icke som representant för IPL. Han önskade heller icke att hans värdering av materialet skulle kobles till NASA. Så fort det var klargjort, hämtades Stevens fram flera 11x14 cm-kopior av Meyers bilder och glad om på skrivebordet foran doktor Nathan. Vetenskapsmannen gransket bilderna, tog en telefon över till laboratoriet och gav besked om att han var på väg över. Efter att ha studerat fotografierna ända någon minuter, gick Stevens, Dilett och såg doktor Nathan till laboratoriet för att få laget kopior av ett annat sätt negativer som Stevens också hade med sig. Bob Post var chef för fotolaboratoriet där bilden av planeter, stjärnor, asteroider och kometer blev framkallt och kopiert. Han hade jobbat på laboratoriet i 22 år. Efter att ha studerat så pass speciella fotografier i så många år, lägger man märke till en mängd detaljer i bildet som andra människor överser. Klockan var färger om eftermiddagen då doktor Nathan ankom laboratoriet. Jag hade sett UFO-bilder för och min första tanke var att det måtte vara bluff, sa Post då han fick se de fortsträdde kopierna. Men dessa bilderna var märkeligt goda. Oavsett om de var äkta eller icke, så var de goda. Ett romskip som ser äkta ut, en överbevisande bakgrund, himmel med skyer här och där. Jo. Bilderna var svärt speciella. Enkelt av fotografierna var ganska enkelt fantastiska. FRA en fototeknisk synsvinkel var jag icke i stand till att se ting som tydligt på att de icke var äkta. Herregud, vis dessa bilderna icke er förfalskning ger. Är det en sensation, tänkt jag. Doktor Nathan var ännu icke villig till att träcka någon konklusioner. Fram till sommaren 1979 hade Elders Velog Stevens brukt över $30,000 på reiser i förbindelse med efterforskningen av Meyersaken. De hade rest till Schweiz för att träffa den schweiziske bonden och till San Francisco, Los Angeles och andra städer för att diskutera saken med forskare och dataexperter. Telefonregningen begynte också bli betydeliga. Då Dilett och så eftervärt fick foten innanför i anarkienta vetenskapliga miljöer, Blir det klart at de tre inte mer penger for å opprettholde skikkelig standard på det videre etterforskningsarbeidet. En del innledende undersøkelser som hadde gitt interessante resultater var unnagjort, men mye gjensto. Intercept besluttet å bryte kontakten med Lorentzen, og Danet tisteden Genesis 3 Publishing, som utga UFO. Kontakter for Apleyadene. Dette var et påkostet hefte som inneholdt mange av Meyers beste bilder, utvalgte sitater for oss MJS, en oversikt over Meyers opplevelser for de første kontaktene startet i 1975, et kapittel om mytologisjef forestillinger om Pleiadene opp gjennom tidene, og resultatene av noen av de første undersøkelsene av bevismaterialet. I det 72-siders heftet stod det å lese at flere vitenskap som hadde vært kontaktet i forbindelse med Meyer-materialet, og at noen av disse nå arbeidet med omfattende og ytterst detaljert undersøkelser. Det var ikke oppgitt noen navn. Boken viste bilder av forskjellige mennesker som satt rundt bordet i Meyers kjøkken. Teksten fortalte at det var et anselig antall lokale vitner som personlig hadde sett svært underlige ting. Ingen av personene på bildet var navngitt. Videre stod det at Meyer-bildene nå ble gjenstand for mer inngående gransking enn noen UFO-fotografier tidligere. Det het seg at det skjedde ved anvendelse av sofistiket teknologi og avansert romteknisk og kjemafysisk utstyr. Imidlertid var ingen signaturrapporter eller uttalelser for av forskerne gjengitt i heftet. Et kapittel bakerst i publikasjonen hadde titelen Analyser om et alt over. Teksten begynte slik. FRA første stund var man i stand til å fastslå at metallprøvene var unike, men vitenskapsmannene som hadde utført analysene, ble kun referert til som de involverte forskere. Videre stod det at disse forskerne aldri tidligere hadde sett noe lignende og at de sofistikerte analysene pågår fremdeles. Teksten unngikk behendig å oppgi en eneste kilde. Lee Elders hadde tidligere avslått å utlevere noe av Meyer-materialet til UFO-organisasjonene. Dette hadde forårsaket adskillig strid om Meyer-saken innenfor det amerikanske UFO-miljøet i flere måneder før heftet ble utgitt. Mange UFO-loger mente at Meyers påstander om reiser i tid og rom var fort åpenlige. De lo rått av historien om AT3 som fantes på et av bildene, sen er forsvant, for de semjes hadde visket ut treets tidslinje. Det ryktet stadig at personer som hadde vært på besøk på Meyers gård, hadde kommet over små UFO-modeller på loven. Etter at intercept AT hadde gjengitt de fantastiske historiene i UFO-heftet, uten å underbygge disse påstandene nærmere. Øket angrepene på Intership-gruppen fra UFO-kretser og debatten ble stadig mer opphetet. Kritikerne hevdet at det selv om bildene virket overbevisende ved første øyekast, bevisste hverken de eller noe av det andre bevismaterialet som Elders og de andre hevdet at de satt inne med, noe som helst. En del av de argeste kritikerne snakket allerede om regelrett bedrageri. Det var bare en eneste skribent som offentlig tok TV-ens og Intership-gruppen i forsvar, ufologen Lucius Fahr som skrev for MUFON UFO-journal. Selv kan du mene hva du vil om Meyer-saken og TV-ens etterforskningsmetoder, skrev han til magasinets redaktør. Likefullt gjenstår det faktum at du ikke sitter inne med beviser for at saken er en bløff. Jeg har lyttet til alle slags beskyldninger. Men har ennå til gode å se en snev av bevis. Når noen bruker tusenvis av dollar, vil omerke av egne midler, på et terforske en særskilt UFO-sak, synes jeg i anstendighet hens navn de fortjener å bli tatt alvorlig og ikke forfulgt av en gjeng bedrevitende amatører som minner at de har monopol på UFO-forskning. Senere skrev Faris et brev til en annen ufolog, Karl Korff. Som gentatiganje hade stilt seg svært kritisk till äktheten ved mig i saken. Det är mig totalt likegyldiga folkmänner så länge de aldrig har brytt sig med och ett erforske saken selv och villig veck applauderar alle slags negativa uttalelser, utan selv att ha satt seg närmare in i saken. 98% av den kritiken som är framkommit om efterforskningen av mig i saken, kan icke kallas annat än sure uppstöt. Hetsen mot oss begynte på UFO-kongressen UFO 79 i San Diego, fortalte Leelders. Konferensedeltagarna kom med de mest bizarra angrepp. De delte ut flyveblader och brådjur där de omtalte vår retroforskning som ej blöffen. Vi hade ett helvete i nästan halvan ett år efterpå, så då vi på nytt samlat vår tråper, skedde det i all stillhet. Vi blev angrepet dag och natt för att stå bak tidens blöff. För ung och AT-forskarna som hade julpet oss, också skulle bli trucket ned. I Söla, var vi avskåret ifrån framlägger de förelöpiga rapporten utarbetet av IBM Forskeren och vetenskapsmed andra laboratier. Det var också grunden till att vi icke önskat att lägga fram ytterligare bevismaterial. Som ett erforsker men inte ge gat det bevismaterialet vi satt inne med var oangripelig. Vi kunde kanske icke bevisa att hela historien var sann, men jag visste att vi hade starka kort på hånden. Icke en av dem som påstod att vi var svindlare, hade själv varit i Schweiz. De hade aldrig snackat med mig. Hvordan kunde de då påstå att hela saken var blöff? Det strömmet in brevet för av människor över hela USA som förlantade att vi skulle sända de bevismaterialet vi satt inne med, fortalte Britt. Vi avslog alldeles lika förespörsler. De som ville se bevismaterialet med egna ögon, fick uppsöka oss i Phoenix. Omkvedet blev då AT-sidan ingen fick se vad vi hade, hade vi icke något som helst. Det var en evig karusell. Samtidigt med AT det lätt och så jobbet med och påverkade vetenskapliga miljöet i USA, kom Leelders tillbaka för Schweiz med ett nytt lydupptag. Eva Bieri hade varit tillstede då upptaget blev gjort och hade fått allt eller som vårdande hade hört hes ut och höra lyden av ett usynlig romskipret över hodet på dem. Hun hade stått ute på ett jordebare, 3 kilometer ifrån gården med sin tomånede gamle söp på armen. Poppy stod i närheten med en kassett på en dopker i hånden. I skogkanten 200-300 meter unna satt Meijer på traktoren med en annan bondoptke placerad i tillhängiren. Likheter hade Engelbert och Maria Wöchter ankommit samman med en grupp andra människor. Eva var svärt fäll som överforste och misslikta höj musik och ståkete människor. Då en öredövande lyd plutselig fyllt i luftrummet över hodene på dem, blå hun rasande, icke så mye for sin egen skyld. Men fordi hun var rädd att lyden kunde skada babyens hörsel. På lydbandupptaket hörs lyden helt annorledes ut än den gjorde i verkligheten, fortalte hun. Det var som om hela himlen var full av lyd, utom att den kom ifrån ett bestämt sted. Lyden inhyllet oss var förfördelig höj, så höj att folk kom löpande langvis för att finna ut vad som föregick. Den gådefulla lyden steg och sank. Men själv om lydnivået var höjt, var lyden malikteve lika direkt till ubehagelige Evas öror. Babblen gråt icke, den sträckte hals och lyttet. Diletto så hade arbetet i årevis med att skapa lydeffekter vid hjälp av digitala syntesisere, och hade lång erfaring i lydteknisk analys. Vid hjälp av Veneering Micro Corporation, där han hade arbetat tidigare, fick han undersökt upptaket vid hjälp av en digital lydanalyseteknik. Han hade däremot stora vanskeligheter med att duplicera de separerade lydene på bondet. Jag kunde icke riktigt förstå varför icke det låt sig göra, fortalte han. Lyden virket tros allt icke så främmedartet när man hörte den. Det var omtrent lik man forventerat i ett science fiction-fartöj hörs ut. Men när lyden blev separat, steg och sank lydkombinationen är svärt hurtig och i ett sätt. Själv med hjälp av en syntesiser ville det vara enormt komplicerat och få till något liknande. Han sände tapen till Bob Schellman, lydtekniker vid United States Navy Sonar Sound Laboratory, mannens Sonar Laboratorium, i Groton, Connecticut. Schellman blev nysgärig och eliminerade raskt möjligheten för att Meijer hade använt en form för elektrisk AC-kilde för att fabrikera den gådefulla lyden. Minimalinstrumenter var inställt på en 50-60 Hz-linjefrekvens, som är den mest benytade för elektriska utganger, skrev Schellman till Diletto. Visste objektet som hade producerat lyden var en elektrisk motor eller maskin, ville linjefrekvensen icke vara tillåta av fejl av, men jeg var icke i stand till att registrera en slik frekvens. I jakten på en förklaring på det svärt uvanliga lydupptaket, fanns TV:ns fram till elektronikrådgiver och datatekniker Nils Rognerud i Los Angeles. Rognerud arbetade i ett stort elektronikfirma och tog upptaket med till lydlaboratoriet och han konverterade lyden till böljelinje med hjälp av en spektrumanalysator. Han kunde fastslå att de forskjellige lydfrekvenserna avtegnet sig i ett karakteristiskt böljemönster på skärmen. Samlet seg i en tyck zigzaglinje, delte seg och samlet seg igen. Efferat vitenskaplig synspunkt var jeg skeptisk till lydbandet jeg fick överlivet, fortalte Rognerud sidan. Men jeg inrömmade gärna, det var en svärt uvanlig lyd. Rognerud icke kunde förklara de gådefulla upptakene och kontaktet en annan specialist, Steven Ambrose. Ambrose har specialiserat sig på hånla skede mikrofoner för rockmusikare, och jobbet som lydtekniker för Stevie Wonder. Han hade nettopp konstruerat en miniatyr radiomottaker som kunde få plats i ett människöre. Radio N, som han kallade mikromonitor, var en av två uppfinnelser han hade tagit patent på. Ambrose var stadig med på turnéer som lydtekniker för artister som Simon Angarfunkel och Diana Ross. Rognerud hade bett han lytte till mig i upptaket och vidare om han trodde att det är lyden på en eller annan måde var laget ved hjälp av syntesiser. Rognerud fortalte Ambrose över telefonen att det är lyden visst nog stammet för att interstellart romskip som hade kommit till jorden för apledene. Han tillfyrde att det själv mente han att det är lyden var autentisk. En så pass bastant uttalelse för att Rognerud byrätt Ambroses nysgärighet. Efter att ha lyttet en stund till bondet och studerat lyden i en spektrumanalysator, fortalte han Rognerud att det är lyden är omöjlig kunde värt laget ved i på en syntesiser. Det var analoge, det vill säga naturliga lyder, och han sa sig enig med Rognerud i att det är de virket autentiska. Visst är någon som blöfer i denna saken, så är blöfen virkelig gott genomfört, sa han. En syntesiser gör bruk av oscillatorer och får lyden till att höras autentisk ut, förklart Ambrosenare. Men frekvenserna som denne lyden frembrakte, virket så tillfälliga och varirände att det var omöjlig foren eller eventuellt flera oscillatorer och frembringa en tillsvarande lyd. Man måtte ha tagit upptak av en analog, naturlig lyd, för exempel en metallsag som sager i metall. En slik lyd karakteriseres av lave och höje frekvenser. Ved och öka och sänka hastigheten på avspillingen, ville man kunna uppnå samma slags frekvensvariationer som de som var målt i det svetsiska upptaket. Men själv då måtte man mixa flera upptak. Lyden på det upptaket virket icke bygget upp ved hjälp av flera spor. När du jobbar med lydupptak och elektronisk lyd. Blir du efter artistan till att avgöra om det lydupptaket du hör, er lyd är för av flera spår som er lagt upp på varandra. Lyden på det svetsiska upptaket stammet är för en enkelt lydkina med en förbausende frekvensrespons. Ambrose kände många lydtekniker i Hollywood som arbetat med specialeffekter, och ingen av dem kunde ha producerat ett slikt bond, påstod han. Vårdan skulle man ha framstilt en slik lyd? Spurte Ambrose. En ting är att laga en lyd som hörs lik ut, något helt annat att laga en lyd som både hörs lik ut och som också karakteriseras av de samma konstant och tillfälliga lydsvingning inne på målinstrumenten. Visst att er tricks, skulle jag gärna ha truffet den som har lagit upptaket. Vedkommande vill ha kunnat ha känt seg styrtrik på att jobba med specialeffekter. Siden våren 1977 var det skedd mye på Meyers gård, och det var både blitt inlagt vann och elektricitet. En stor, velst helt köken har sig strakt i seger för av det gamle vognskjulet och langs med ven som 40 till smidrutti. Ved ingangsdörren var det bygget ett stort nettingbur med kanarifugler och finker. Men enkelte ting på gården var främdeles ved detsamme. Fortsatt glädvärd mig är uppsökt av en stadig ström av främmande människor. Det kom familjer, präster, ufologer, filmteam, og nog da en frustrert disippel på jakt etter en ny messias. Rundt middagsbordet på kjøkkenet satte ofte fremmede. Siden romkvinnerne forapleierne hadde instruert meg om å fortelle menneskeheten at det fantes et liv i universet, følte meg seg forpliktet til å snakke med alle sammen. I november 1978, etter at flere artikler om meg hadde stått på trykk i forskjellige europeiske blader, hadde det store tyske ukebladet Der Spiegel en 11 sider lang artikel om offer. Forsidehenvisningen var, gjenferd eller virkelighet. Offerne kommer. Forsiden visste et dramatisk Meyer-fotografi av et romskip i følge med et fjernstyrt romfartøy. Meyer ble etterhvert oppsøkt av mennesker fra hele verden. En gjestebok som lå fremme, inneholdt hilsninger fra Tahiti, Japan, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Mexico og Belgia. Filmskuespilleren Shirley MacLaine reste til Schweiz og tilbrakte 5 dager hos Meyer. Om dagen hjelp hun til i hagen, og om kvelden lyttet hun til Meyers beretninger. Hun etterlatt seg følgende hilsen i gjesteboken da hun reste, til Billy og hans kjærlighet til alternativt tak for din hengivenhet, tålmodighet og kjærlighet. Fortsett å lyse. Shirley. Poppy var fortsatt skeptisk til alle de besøkende. Jeg var mange ganger sliten og glev hele greia, fortalte hun senere. Samtidig virket det som vi ikke hadde noe valg. Folk bare dukket opp og sa hei Billy, la oss dra til skogs. Ikke et ord til meg. Og ingen hørte på meg når jeg fortalte at Billy var opptatt. Han tok ikke hensyn til seg selv, folk skjønte ikke at han til tider trente å koble av, og tilbringe mer tid sammen med familien sin. Jeg lærte etterhvert å akseptere situasjonen. Erik von Däniken kom. Han ville vite hva som foregikk. Jeg glad jeg selv slapp å snakke med alle disse berømthetene. Mens vi var der, kom det folk fra Frankrike, Holland, Danmark, fra hele Europa, fortalte Lielders. Det må ha vært et mareritt å skulle snakke med så mange forskjellige mennesker. All viraken rundt hans person holdt på å drive Billy fra forstanden, sa Britt. Hvorfor akkurat ham? Hvorfor akkurat her? Hvorfor akkurat nå? Han kom til et punkt hvor han moret seg over alle disse fremmede menneskene som kom for å treffe ham. Da de første artiklene om observasjonene han sto på trykk, stilte folk seg ikke utenfor huset for å snakke med ham. Da syntes til og med meg at det gikk for langt. Disse menneskene krevde å få låne UFO-bildene og dra sin vei med verdifullt materiale. Og vi så aldri noe mer til dem. Det verste var at det folk gjal som regner. Barna ble etet på skolen, og Poppy ble mer og mer ulykkelig, og Edvard meg virket ikke særlig tilfreds han heller. Poppy ville fremdeles ikke ha noe med kontakt igjen å gjøre. Hun nektet å diskutere spørsmålet med ektemannen. Poppy var skjale på kontaktene, men til Britt. Ikke bare fordi mannen henne straff en annen kvinne, det vil säga sämjas, men också fordi Billy vart avvält upptatt med noe hun ikke kunne ta del i. Hun nektet å ha noe med kontaktene å gjøre, nektet å vite hva som ble sagt under møtene med romvesnene og hun nektet å se fotografiene. Hun ville heller ikke snakke med de menneskene som gjorde at hun og familien hennes ikke hadde noe privatliv lenger. Jeg har sett henne jage folk ut av kjøkkenet og ut av huset. Omsider kom hun til et punkt hvor hun ga opp. Hun brydde seg ikke om hvem som kom eller om huset var et eneste rot. Hun brydde seg ikke om hva som skjedde med barna eller med mannen. Hennes verden ble etterhvert reduset til en stadig strøm av fremmede mennesker som beslagla tiden til mannen hennes. Den merkelige enarmede, sveitsiske bonden ble en kultskikkelse som ble oppsøkt av mennesker som søkte en mening med livet. Flere av disse bosatte seg etterhvert på gården. Disse menneskene måtte stadig om at meg måtte ha flere kontakter, de ville studere notaten og han såg se flere fotografier. De hjelp til på gården og assistet meg med å mangfoldiggjøre kontaktnotatene. Til gjengjeld brukte han mye tid og energi på å løse konflikter mellom disiplene sine. Kvinnen är låstad i krangel med Poppy och männen är kivet om och värre mig fortrolige. Kontaktnot Athene antog en mer jordisk tone och handlet ofta om människor och problemer på gården. Mörke kräfter som blukalt gissa folket fik skylden fordon stadige konflikter ene. Den varme och stimulerande, närmest magiska atmosfären som många hade upplevt i Meyers närvar, begynte och blekna eftersom det blev stadig mer folksomt på gården. Till slut skönte Meyer att han var nött till åsett gränser.